Podplay. Om några dagar så är det dags för en så här oerhört kraftfull och också lite smärtsam del av den judiska kalendern. Och det är nämligen dags för Rosh Hashanah, det judiska nyåret, och de här 10 liksom botgöringsdagarna innan Yom Kippur, försoningsdagen. Och det är lite intressant att det varje år då, eller var fjärde år, sammanfaller vid valet. Den här tiden för liksom självrannsakan och omvändelse där det är så många kosmiska krafter i görningen. Och hela den här månaden som kallas för Elul är tid för liksom djup självrannsakan. Och det här året har jag verkligen ägnat mig åt det.
Vad har du kommit fram till?
Jag kom fram till hur... Jo, men så här. Hela tanken är ju att det här är en... Det här är en tid då man nästan hyllar och verkligen bejakar att relationer är komplicerade. Hela den här liksom högtidspaketet utgår från det att de mänskliga relationerna, liksom den andliga geometrin och relationen till Gud är oerhört komplicerade. Och att det alltid finns rum för att be om förlåtelse och omvända sig. Och det jag tycker om med det är den här pragmatismen. Det här är liksom ingen individuell bön som du ur hjärtat ska formulera, utan det är liksom sedan många, många hundra år tillbaka i tiden redan klargjorda böner som du läser tillsammans med en församling. Alla de här botgöringsbönerna och syndabekännelsen och så, de är formulerade i pluralis. Och vad jag har kommit fram till är att, för att det blir så, men det blir blixtbelyses ju när det här kommer, vad som hände förra året precis. Och förra året under den här tiden så var jag väldigt, väldigt illa ute. Kanske så djup, jag har nog aldrig varit så djupt förtvivlad i hela mitt liv. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle överleva.
Vad hade hänt då?
Det hade hänt saker som, jag kan inte riktigt gå in på det, men jag befann mig på en strand och du vet, det var sådär liksom obarmhärtigt vitt ljus som det kan vara på höstarna. Som är liksom, det är så skit och så tunt att det är som tunna nålar som sticker liksom hornhinnan så du måste kisa. Och så stod jag där på stranden och jag minns det krasande ljudet av när stövlarna krossar den torkade blåstången. Och så helt plötsligt får jag ett sms som skulle kunna förändra allt. För det är så att traditionen i Elul, den här månaden innan i Rosh Hashanah och Yom Kippur, då får man chans att be de människor om förlåtelse som man har sårat. Så det är liksom, det blir en korrespondens, en försoningens korrespondens över jordklotet där man helt plötsligt kan få ett oväntat brev eller telefonsamtal eller sådär. Och det här smset kom från antagligen min största kärlek i livet. Och eftersom man ska be om förlåtelse varje år så han hoppade över 16 år, för vi har inte hörts på 16 år. Så det här var liksom ett eko från det förflutna. Och där och då på den här liksom isvita stranden så inledde vi ett samtal. Och då, jag förstod ganska snart att han hade ju bara använt då den här försoningstidens ritualitet för att överhuvudtaget för att komma nära mig och förstå vad jag befann mig i livet och sådär. Och det här räddade mig på något sätt upp ur den där förtvivlan. För att jag fick hopp om att en cirkel kunde slutas och sådär. Det gjorde den inte. Men det var ett bra sätt för mig att slunga mig ur det här. Och då tänkte jag väldigt mycket också på det här med det relationella. Att det viktigaste är att du kan inte från förlåtelse från en gudomlig domstol innan du bett en medmänniska om förlåtelse. Och det är det viktiga, det är liksom pragmatismen. Vi är människor här på jorden och vi måste göra rent hus med de relationer vi har. Och varje år måste det ske. Och det är så befriande att det då finns i den rituella kalendern. Att du behöver inte själv söka den här tiden. Eller liksom ta det här initiativet.
Mm. Det är intressant när du beskriver det där att man befinner sig liksom i den djupaste förtvivlan.
Mm.
I någon typ av dödsskuggans dal.
Mm.
Det har jag också varit med om. Och det har väl de flesta varit med om på något sätt. Man hamnar ju där några gånger under livet.
Mm.
Och det intressanta är att det... Jag tror andra kan dela den här mystiska erfarenheten att just då, när det är som jobbigast och man kommer till skedet då man ger upp och bara, nu orkar jag inte mer, nu vet jag inte vad jag ska göra.
Mm.
Då kommer någon typ av hjälp utifrån. Alltså då händer någonting. Så har det varit för mig i alla fall. Jag har också fått sådana där sms i nödens stund.
Mm.
När de dykt upp.
Mm.
Och det är faktiskt så där. Man säger till Gud att nej, nu orkar jag inte mer. Nu, du får ta över här på något sätt. Och då händer någonting. Jag tror faktiskt att det är så. Jag tror också att det är... Jag tror ju på något sätt att även om vi har haft väldigt svårt att praktisera det, att livet går ut, vi är här på jorden för att vi ska bli krossade på det där sättet.
Som blåstången under dina stövlar.
Mm.
Söndersmulad.
Ja,
som bara faktiskt avger en, liksom en stark lukt av hav och släke.
Mm, faktiskt. Ja. Alltså det är så många som är inne på ett andligt spår som handlar om, som säger att livet går ut på att växa och lära sig och samla på sig erfarenheter. Ja, men det där kanske också är viktigt. Men jag tror att det här att liksom på något sätt krossas, det är det centrala. För det är någonting där som öppnas upp ju. Eller hur? Är det inte det? Man blir öppnare för världen. Och mer kärleksfull.
Nej, ja, det är det. För det är det jag skulle komma till. Att efter den här förtvivlans strand och den här cirkeln som aldrig slöts utan snarare blev någon sorts vad ska man säga, ja, jag slungades ur den här förtvivlan, men bara som någon sorts tidsfördriv.
Ja.
Så. Men att ha blivit krossad ett par gånger i livet tycker jag skapar så mycket ackumulerad bitterhet. Så att, och så såna vindlingar i hjärnan där liksom där mönstren blir så tydliga, där liksom plogen är så djupt nere i den svarta myllan, att jag finner det svårare och svårare att känna kärlek och tacksamhet. Och det har jag tänkt på jättemycket under Elul. För att Elul, som det hebreiska, alltså det här är ju ett månadsnamn då. Antagligen från Babylonien. Och det skulle kunna läsas som en akronym.
Vad är det?
En akronym, alltså du tar de första bokstäverna i varje ord. Så, eller du tar de bokstäverna som finns, som bildar det här namnet. Och så kan du få ut meningar av det. Och det har då liksom rabbinerna gjort. Och då är det Anile Dodiv Dodeli, alltså ur Höga visan. Jag är min väns och han är min, eller min vän är min. Så att hela tanken om Elul, alltså den här månaden där liksom den himmelska domstolen träder in i den här salen. Man hör liksom de ödesdigra klackarna slå mot liksom himlavalvet. Så är det helt plötsligt då att man läser det som en akronym för kärlek.
Mm.
för en relation. Därför att du ska gå in i domstolen som den åtalade, men du ska göra det med kärlek och öppet hjärta. Och det är det som blir så spännande i den situationen. För att alltså det många känner till exempel om Rosh Hashanah är den här sången från Leonard Cohen, Who by Fire.
Alltså hur... Ja, den har jag aldrig riktigt förstått faktiskt.
Nej, och den är så förtätad därför att den bygger egentligen på en bön eller en dikt som läses under den här tiden i synagogerna som handlar om, Talmud skriver att under den här tiden på Rosh Hashanah så slås tre böcker upp. Det är livets bok, Sefer HaChaim, och där skriver alla rättfärdiga, listas i den här boken omedelbart. Och sen är dödens bok. Och där skriver då den himmelska domstolen eller Gud in de som kommer att dö under året. Och sen är den här intressantaste boken som jag tror liksom flest personer skrivs läxtas i. Och det är Mitt mellanboken.
Ja, vad heter den då?
Ja, alltså den heter Sefele Beinonim, tror jag. Den är... Ja, de som helt enkelt hovrar mitt emellan. Mm. De är varken rättfärdiga eller orättfärdiga.
Ja, det måste verkligen vara de flesta.
Ja, men eller hur? Domen har inte fallit än. Nej. Så då väntas de här 10 dagarna, Yamim Noraim, som det brukar översättas som liksom botgöringens 10 dagar eller omvändelsens eller bävans 10 dagar. Men om man tittar på det där ordet, Noraim, så skulle jag nog hellre översätta det med de vidunderliga dagarna. Alltså i både bemärkelsen de monstruösa dagarna och de underbara dagarna. För det är så mycket som står på spel. Och sen då så beseglas de här namnen och böckerna sluts på Yom Kippur. Och det är det den här sången Who by Fire handlar om.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time, who by high ordeal, who.
Och just det, att överhuvudtaget tänka sig att du står inför någon form av domstol och göra det med tilltron om att det är med kärlek. Det är jättesvårt.
Men tycker du att det här... Ja, men hur är det då rent konkret? När jag sa det här att man ska krossas och resa sig och det kan leda till en kärleks... Tänk om allt det här då är allt, det är bara idealiserat. Det är inte riktigt så.
Hur menar du?
Ja, att man skadas i livet och sen så är man skadad. Det läker liksom inte.
Tänker jag att det är. Och sen helt plötsligt så kommer det här duet, om man pratar med Martin Buber.
Mm.
Och om man pratar med den här Elul-akronymen.
Mm.
Jag är min älskades och min älskade är min. Att det finns ett du. Det måste finnas ett du hela tiden. Martin Buber pratade om det med, han gjorde en bibelöversättning till hebreiska bibeln till tyska med Franz Rosenzweig och pratade om att du måste nämna närmare i bibeltexten som ett du och att du kräver en respons. Så det här responsiva, att du kan aldrig komma undan det relationella, och det är väl kanske det som är räddningen. Även om då i mitt fall på stranden var räddningen, var duet en ganska vansinnig person som, som skulle liksom undersöka om vi hade en chans att göra det som vi inte gjorde för 16 år sedan, nämligen gifta oss.
Du kanske borde gjort det.
Ja, jag tänker det, men jag var väldigt nära, för att då han...
Det var bara, alltså, vadå, det är ju bara hoppa in i det okända.
Jo, men jag gjorde det. Jag, så här var det. Han är en väldigt från att pappan är en stor byggherre på Manhattan, så är han en väldigt förmögen person som är plågad av det.
Mm.
Och för han är ju liksom, det här är ingenting han själv har byggt upp. Och har ganska goda tankar, men det kan vara så att han då, det blir missriktat, att han ibland, jaha, befinner vi oss i Italien, då köper han liksom en getfarm och sysslar med det i 2 år och liksom går så djupt in i det här. Och nu då så hade han hade liksom, det är inte så att han säger så här, för det var under pandemin också, så vi kunde inte träffas annat än i Portugal, för han flög ifrån USA och sådär. Och då är det inte så här, ska vi köpa biljetter och ses i Portugal, utan då är det så här, jag har träffat en bonde som också är stenhuggare, som har liksom ur liksom rosa marmor huggit ut ett badkar som skimrar som rosenblad i morgonljuset, och jag tänker att du ska ligga i det här badkaret. Och då tänkte jag ju där på förtvivlans strand att ja, jag ska ligga i det här rosa skimrande badkaret. Ja. Självklart ska jag göra det. Så det fanns liksom en hel berättelse kring det här, hur vi skulle mötas. Så vi köper varsin biljett för att ses och liksom förenas i det här badkaret. Och sen dagen innan vi ska flyga, då ringer han och säger att han har fått en sorts finne i armhålan som hans personliga tränare då hade framkallat genom att peta på honom med ett speciellt elektromagnetiskt verktyg som han då använder när man liksom anlitar biokemiska kvacksalvare från San Francisco för sin mentala och fysiska hälsa. Ja. Så att, och då kom jag ihåg hur många gånger jag väntat på flygplatser utan att han har dykt upp. Ja, så att räddningen kom inte på
han
det sättet.
Nej, han dök inte upp.
Han dök aldrig.
Det blev inget badkar.
Nej, han var ju tvungen att ha sitt läkarteam och ta hand om den här då hudåkomman. Det blev. Men ändå, jag slungades ur förtvivlan. Ja. Och på något sätt riktade om fokuset. Och tänkte att någonstans i världen finns ett rosenskimrande badkar för mig i marmor. Liksom uthugget ur ett marmorblock.
Jo, men det tror jag att det finns. Det gör det ju. Men jag skulle vilja gå till djupet med det här. Jag känner att jag har levt ett liv. Inte det privata. Där har ju hänt massa saker som det har vi ju pratat om, att jag har gift mig och en väldigt inlig sak. Men i det offentliga så har jag stelnat i mina uttryck. Jag kommer inte åt någonting autentiskt längre. Jag kände det också nu när du berättade din historia här, och så skulle jag liksom lät som en sån trött livscoach. Förstår jag? Jag kommer inte åt det. Jag kommer inte åt det. Jag kommer inte åt det. Jag kommer inte åt någonting. Och så här har jag känt nu under flera månader, att jag måste komma åt det där. Alltså att jag vill att det som vi gör här inne ska komma åt något levande och sant. Jag kan inte. Jag har förlorat den kraften, tillfället i alla fall.
Jag tror vi är ganska lika där. För det var inte så länge sedan du till exempel satt och grät vid den här stolen. Eller,
nej,
eller du
sant,
vet,
ja.
du höll det här talet bara för någon vecka sedan på bröllopet som fick hela Jugendpalatset att vibrera. Hela Stockholmsnatten bara liksom skälvde.
Ja, det är sant.
Och alla änglar var i liksom...
Ja, det är sant.
Ja, de bara rörde sig cirklar däröver. Men... Så att, jag tror du är ganska lika där, det här enorma, vad ska man säga, det enorma kravet på en absolut närvaro och absolut sanningsanspråk och passion.
Ja, faktiskt.
Eller hur?
Ja. I allt.
Ja.
Hela tiden.
Ja, ja.
Och när det inte infinner sig så blir det grått på något sätt.
Ja.
Verkligen. Det är för att jag har, alltså allt det här du har pratat om, det där tror jag det är väl alla människor, men framförallt min längtan att bli befriad från konflikterna som jag är snärjd i. Och jag tror att i mitt fall så är det ju framförallt konflikterna med mig själv.
Mm.
Du vet, har du läst den här boken Profeten? Av, han heter väl Kilal Gibran, eller Gibran?
Ja, jag har den hemma, jag har inte läst den.
Det är lite sån liksom, New Age-klassiker.
Mm.
Men den är ju bättre än liksom, vad New Age brukar vara.
Mm.
Om du går, nu går ju du nog inte så mycket Svenska kyrkan på en vanlig gudstjänst.
Nej.
Då kan jag säga att det finns ju tre saker som ofta citeras i predikan.
Ja.
Det är Leonard Cohen,
ja.
There's a crack in everything.
Ja.
Den. Martin Buber, jag
och
du.
Jag åkte dit på båda nu idag.
Ja, du skulle kunna sluta som svensk kyrklig präst. Och det sista är då ofta Gibran och någonting ur profeten.
Okay. Mm.
Ingen av de här tre är ju dåliga, tvärtom.
Nej,
det är
ju
bland det bästa som finns.
Ja.
Så att det är ingen kritik mot att dra in de här tre storheterna i sin predik och verksamhet. Mm. Det är bara det att det har liksom spritt sig lite som en löpeld i kollegiet. Så att jag har gått för väldigt mycket liksom, gudstjänster landet över under många år.
Så du kan det. Men jag får bara flika in en sak, för jag var på en konferens nu. När vi pratar om gamla manuskript och liksom hur saker och ting färdas och referenser färdas och sådär genom olika traditioner. Och då var det en manuskriptforskare som sa det att i Vatikanbiblioteket, så de judiska tänkarna som allra mest liksom läses där och används, det är bland annat Martin Buber och Gershom Scholem. Alltså på något sätt också det här, inom mystiken så finns det någon sorts icke-dogmatisk genomflöde där. Så att, ja, det är ganska spännande i alla fall att de används så mycket.
Ja, och Martin Buber, det här ja, du, det fungerar ju väl. Alltså han är ju någonting stort på spåret där. Att det är, alltså att all typ av religiositet handlar om en relation. Mm. Och det måste, för att om jag säger ja så måste finnas ett du och Ja, men du vet. Men Gibran då,
Gibran.
Han har ju då en sån, han har ju ganska många aforismer.
Uh-huh.
Och en av dem har träffat mig med full kraft. Och den är ungefär så här, nu tar jag den ur minnet.
Uh-huh.
Så här är den på ett ungefär då. Jag lärde mig att jag skulle älska mina fiender. Jag lydde och älskade mig själv. Och den där är jäkligt bra alltså.
Ja,
för att det där säger någonting.
Ja.
Man tänker ju det där, alltså här, älska sina fiender som någon typ av altruistisk handling. Att ja, om någon är elak mot mig.
Mm.
Men det är ju svårast att förlåta dem och den som är närmast en själv. Alltså att förlåta sig själv.
Mm.
Det är nog roten till väldigt, väldigt mycket lidande.
Ja.
Och det är en typ av förlåtelseverksamhet som jag har absolut svårast för.
Mm. Mm.
Det finns då en domare i mig.
Ja.
En anklagare.
En anklagare, en satan, en satan.
Ja, precis.
Ja.
Den lever i mig.
Mm, mm. Och den är den högsta domaren i hela den liksom himmelska domstolen på det sättet. För den är så också obarmhärtig.
Mm.
Men det där är faktiskt väldigt intressant, för att jag tänkte också på det där just att förlåta sig själv, för att när det handlade om att jaha, Elul, vem ska jag ringa upp, vem har jag sårat och sådär, vi skapar åverkan i varandras liv vare sig vi vill eller inte, och så helt plötsligt så skulle jag skicka ett bild på mig själv till någon från när jag var liten, och så letade jag och letade, och du vet, man fotar med mobilen av ett gammalt kort i ett album. Och jag är 3 år och så håller jag en nyckelpiga som, du vet, den rullar, så jag håller den i koppel. Och jag har på mig en en liksom hallonröd bomullsklänning med ett litet sånt här spetsförkläde. Och jag blev helt förkrossad när jag tänker på hur fruktansvärt grym jag är mot den här nyckelpigsflickan. Och så tänkte jag att det finns, jag kan inte hitta det i liturgin någonting just kring förlåtandet av sig själv. Och där måste man nästan hitta egna ord. Och när jag förstod det, då, allt det här jag har gjort mot andra, det är ju ingenting jämfört med det jag gör mot mig själv dagligen. Hela tiden. Och ja, det är precis som du säger, jag vet inte hur man ska hitta försoning med sig själv.
Men varför gör du det?
Någon gång, jag vet inte om jag fick höra det eller om det bara kom till mig som en insikt, men jag tänkte att jag var patologiskt oälskbar. Och det där har liksom aldrig släppt mig. Så.
Jag vet. Det, ja, det där...
Och jag hör den där nyckelpigan, hur den liksom, för jag har kvar den, hur den, dess trinda plastkropp liksom, sådär klickar över golvet när man drar den, och de där små liksom, söta, runda, gula plasthjulen som rullar så trofast. Och jag har inte lyckats det här året att försonas med den nyckelpigsflickan.
Men den nyckelpigsflickan är ju helt oskyldig till allt. Så är det ju. Den är ju bara värd att älskas. Hela tiden, varje dag, ständigt. Det är ju så.
Ja, och då, alltså, du vet, du pratar ju ofta om de här, du pratar ofta om ditt stelnade hjärta.
Mm.
Du gjorde det lite idag också. Och så tänkte jag att jag i alla fall hittade någonting i liturgin som skulle kunna vara någon form av färdigskriven formel för att förlåta sig själv. För de grymheter man gör mot sig själv, som också gör att man blir en bitter och kärlekslös människa i världen. Det finns en syndabekännelse, skulle man kunna säga, som läses i Yom Kippur. Och så då tar man, det är en ganska lång bekännelse, jag vet inte, det är väl över 40 olika bekännelser som är liksom, de är ju färdigskrivna så. Och så slår man, när man säger ett visst ord, vi har syndat, då slår man över sitt hjärta med höger handen. Så att när man är i synagogan och man hör mumlet, och så hör man den här dova slaget mot hjärtat. Och vissa slår hårt, jag slår hårt. Ja. Och då, den heter Al-Khet. Det betyder om våra synder, kan man säga. Al-Khet shechatanu lefanecha beimutz halev. Ja, alltså förlåt oss för våra synder som vi har syndat emot dig och din gudomliga jaget genom hjärtats hårdhet.
Mm.
Och jag tänker mig att där har du i alla fall någon form av formel för att bemöta sin egen obevekliga domstol som man bedriver mot sig själv.
Men tänk att vi lever i en värld där sådana här händelser som du berättar om är möjliga. Hur den här då nyckelpigsflickan oskyldig, värnlös. Hamnar i sånt inre krig.
Mm.
Alltså hur är det möjligt? Det är verkligen en mörk värld där någonting sånt kan ske. Det borde inte få ske. Och jag har väl också en sån då. Det måste jag ju ha.
Mm.
Annars skulle det inte här vara ett sånt problem för mig.
Ge mig den ögonblicksbilden. Mm. Jag behöver se den.
Ja. Jag tror faktiskt inte att jag är i den åldern då.
Nej.
Jag är nog äldre alltså. Alltså jag är nog i... På ett sätt så kommer den bilden till mig när jag första gången, den första bilden är när jag är 4 år.
Mm.
Så får jag får glasögon då.
Mm-hmm. Det är tidigt.
Ja, det är väldigt tidigt. Det visar sig att jag har väldigt dålig syn.
Mm.
Och det är min mormor som kommer på, för att jag och min lillebror står på en balkong och tittar efter flygplan. Och jag ser inga flygplan.
Mm-hmm.
Då får jag ett par väldigt stora glasögon som var dyrt på den tiden. Mm. Så att mina föräldrar sagt att det var lika bra att köpa lite större. Men jag får ett par enorma glasögon och redan där så blir jag liksom, upplever jag som att jag är väldigt, väldigt annorlunda.
Mm.
Och jag är framförallt töntig. Alltså jag är det där som jag ofta kommer tillbaka till, att jag är kastrerad.
Mm.
Så det är någonting som är borttaget från någon typ av kraft som är blockerad.
Mm.
Men min som bild är nog av mig själv i tonåren. Där hände någonting, att jag liksom, jag klarar inte av den. Det är fortfarande ett mysterium för mig varför jag inte klarar av övergången från barnets lekfulla värld som jag var ganska hemma i,
mm,
till den här liksom helt avfatta för pubertala eller pubertala unge killen då, som jag då känner ett enormt förakt inför, för att den är så svag. Jag tyckte också att jag var otroligt ful.
Mm.
Alltså det, mm, jag hade jättestora problem med det. Jag tyckte jag blev så ful på något sätt. Så i många år så tänkte jag så där, att jag var verkligen sån. Jag tänkte att så här, det här är mitt livs största problem, att jag har blivit att jag är så ful.
Du kunde inte växa in i ditt nya kropp,
nej,
och ditt
det kunde jag inte.
Jag förstår det. Den där puberteten är ju så smärtsam, mm, också när man lämnar lekens rike. Och jag tror att många som klarar den transitionen, ingen klarar den ju med fjäder i hatten, eller väldigt, nej, få i alla fall. Det är ofta en stark livskris. Men om man ska klara den så gäller det verkligen att lämna det liv man har haft innan. Och lämna leken och nyckelpigorna och klätterträden.
Mm.
Men om man dröjer sig kvar med någonting, om det finns fortfarande en plastnyckelpiga som liksom ligger upp och ner i en kartong under sängen, och man tänker på den, det är duet, mm, man relaterar till den, mm, det är den gudomliga nyckelpigan,
mm,
då blir det väldigt smärtsamt att gå in i puberteten med allt vad det innebär också,
ja,
och med sexualiteten och, mm, med den annorlunda kroppen.
Ja. Och det var någonting som låste sig där. Och då i mitt fall då, så började ett skydd byggas upp. Och det där skyddet blir ju då som en... Det är ju den här hjärtas rustning som till slut... Mm. Rustningen liksom blir som något sånt djur som har någon typ av sköld som liksom vuxit ihop med kroppen.
Mm.
Som sköldpadda eller någon som bälta eller något sånt. Helt inkapslad i det där.
Mm.
Och det kan ju finnas, dels så finns det ju en typ överdriven storslagenhet i det inre, att någon dag ska jag visa alla vem jag egentligen är, och då ska de bli imponerade. Men nu om jag ska försöka söka efter den där, alltså den bilden som jag för som mest krig mot i mitt inre, så är det nog ändå den här att jag är att jag kommer sluta mitt liv helt ensam. Det har vi pratat om tidigare ju.
Ja.
Någon gång, och så sa du, men du är ju inte ensam.
Nej.
Nej,
och
nej.
Sannoliken inte nu.
Nej. Jag känner mig i min lilla familj, så känner jag ju mig mindre ensam än vad jag någonsin har känt tidigare. Mm. Förutom när jag var barn kanske, då kände jag kände mig inte så ensam då. Men jag är ju rädd att det här ska tas ifrån mig, att det är jag som ska vara orsak till det.
Mm, att du ska förstöra det, ditt förhårdade, förhärdade hjärta ska klubba ner det här.
Verkligen. Mm. För jag märker ju det. Jag märker ju att jag har faktiskt bara en nära relation med Greta då.
Mm.
Och den, i och med att den är nära, så är den ju också jobbig på alla sätt som en nära relation är. Alltså den är inte jobbigare än någon annan, men för mig är det jobbigt. Jag är orolig, jag känner av alla skiftningar i liksom vår dialog, vårt samspel. Alltså det är bara en sån som säger att relationen liksom i grundläget är bara den här klarblå himlen, så kommer en liten molntuss under en sekund förmörkar solen.
Mm.
Det där kan få mig att bryta ihop.
Mm, jag förstår det.
För att det lilla påminner om att allting kan tas ifrån mig. Mm. Och det är då inte, alltså det märkliga för mig är att jag inte är rädd att det ska tas ifrån mig på det här, alltså det är ju också, men det är inte min största skräck att det är döden som ska, att jag ska förlora allting. Det är på något sätt försonad med.
Mm.
Så jag kommer dö ifrån allting jag har, och det är
trösterikt, tycker jag.
Det är precis.
Döden är trösterik för mig, absolut.
För mig med.
Mm.
Skrämmer mig inte över, utan det är domen att det är mitt fel.
Mm.
Det är den stora skräcken. Och jag ser ju på mig själv hur jag håller på. Alltså det är inte så att jag just nu håller på att förstöra den här relationen, men jag ser ju potentialen till mig i mitt mörka hjärta då.
Mm.
Och det där är mardrömmen.
Är det, får jag fråga bara så att jag förstår, och också för att jag förstår, så att, för eftersom jag aldrig själv har levt med någon på det sättet som du och Greta lever med varandra.
Mm.
Är det då, om jag ska göra en liksom, kanske lite klyschig och enkel bild, är det den här tonåriga Erik med för långa taniga armar som tittar sig i spegeln och liksom skruvar sig för att han tycker att han är så ful? Är det den personen, ett litet monster som agerar?
Jag tror att den döljer sig där inne. Det är det som är, för att jag är så, i vuxen ålder så har jag blivit så trygg, så pass trygg i mig själv att jag i en förälskelsefas eller förförelsefas helt kan tränga bort den där personen.
Mm.
Den sticker inte fram längre. Det gjorde den ju i 20-årsåldern. Mm. Därför var ju alla typer av sådana kärleksmöten väldigt, väldigt problematiska. Mm. Det tog lång tid för att någonting skulle hända.
Mm.
Och initiativet togs inte alltid av mig heller. Men sen så började jag känna mig mer säker på det där. Men någonting när relationen ska fördjupas, så kommer ju skräcken in. Och då måste det vara det här.
Hur tar det sig uttryck då? Blir du kärlekstörstande? Blir du provokativ? Blir du kall?
En blandning kanske av allt det där.
Okej.
Okay. Ja. Men jag behöver hela tiden bekräftelse.
Mm. Vilken typ av bekräftelse?
Ja, jag måste hela tiden... Jag tror till exempel att varje typ av bråk är en rak väg till ett uppbrott.
Mm.
Så därför så måste alla konflikter undvikas. Vilket är väldigt svårt.
Ja, ja.
Men
och när du väl är inne i en konflikt, blir du då till övermåttan arg eller?
Nej, men det leder ju till ett självhat som jag, i alla de situationerna så tycker jag alltid att det vore bäst att jag inte fanns. Alltså jag vill utradera mig själv i historien.
Ja, ja.
Det är liksom fantasin då.
Då ska du få höra här någonting. Om vi ska knyta det till det vi pratade om innan och Sefer HaChaim, alltså livets bok, som är en liksom främreorientalisk idé om att gudarna för en sorts liggare över människorna. Och då står det ju, då säger Gud i andra Moseboken, de som syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Det är liksom det värsta straffet. Och saltaren vill att Gud ska nästan bokföra hans tårar i sin liggare. Alltså det finns någon form av liksom byråkratisk liksom administrativt system för hur människorna ska listas helt enkelt. Och det där med att utplånas, det är ju också en väldigt stark förbannelse. Alltså må du utplånas. Kanske den starkaste förbannelsen. Det handlar inte riktigt om att dö, att bli dödad, utan det handlar om att det är ett minne. Det du har byggt upp, det ska utraderas. Du ska försvinna, puff.
Låter ju ändå lite skönt.
Ja, jag tycker också det. Ja, jag vet. Jag vet. Vet du, jag har två saker på mitt skrivbord som är livsnödvändiga för mig. Och de är skrivna på papper, för jag kan inte stå ut med det digitala. Jag måste ha det på papper, för annars är det inte giltigt för mig. Helst ska de vara liksom beseglade. Jag ska visa den ena saken. Jag kommer tänka på det nu. Det ena är en lista som jag har för att överhuvudtaget överleva. Behöver inte läsa allt.
Ja, okej. Det här är saker... Du behöver den här listan alltså, för att freda dig.
I varje situation i mitt liv.
Aha, det handlar om att kunna säga nej på olika sätt. Skulle man kunna säga en lista på olika varianter av nej, här går min gräns. Okej.
Så den har jag. Och sen har jag en annan lista som jag är ännu mer beroende av, och det är min planering. Alltså alla saker jag ska göra. Det är en ettårsplanering. Och nu har jag skrivit bara för några dagar sedan. Det sista punkten jag har är exit.
Vad betyder det?
Jag vet inte. Men det är just den här längtan efter... alltså att utraderas.
Ja.
Och hur det ser ut, jag vet inte. Men den står där nu. Jag har skrivit den i rosa. I tjock rosa skrift har jag skrivit den.
Nej, utraderas har ofta varit en fantasi för mig.
Men varför är Erik, du och jag, det enda vi gör, det enda du och jag gör i våra liv, det är att befästa ord.
Ja.
Vi befäster ord på olika sätt. Ja. Och vi är besatta av beseglandet.
Ja.
Och av, vad heter det, bekännelsen. Och av det juridiska i att liksom att tala och besegla saker och ting. Varför gör vi det här då? Varför tystnar vi inte bara?
Ja, det är sånt här, det går jag verkligen att grubbla på. Har jag berättat när jag var i helvetet?
Ja, när det var alldeles iskallt.
Ja.
Ja.
Det är ju inte att utplånas.
Nej.
Det var ju ett fasansfullt tillstånd. För att det var det här kärleksfulla gentemot mig själv och gentemot alla, draget till sin spets. Och också att förseglas i det för all evighet.
Vadå det kärleksfulla? Du kärlekslösa?
Förlåt.
Ja, ja.
Förlåt. Vad skulle Freud sagt om den felsägningen?
Ja, exakt. Det var det jag tänkte. Ja.
Han vill egentligen inte älska någon. Nu har det avslöjats. Nej, det kärlekslösa. Ja, men jag vill komma till jag vill komma till de sanna bilderna här. För att det är det som är problemet också, tror jag. Du har helt rätt. Alltså man lever det här bildlivet eller ordlivet där allting definieras hela tiden. Så blir man så bra. Vad är egentligen problemet här? Jag tror vi är ganska olika faktiskt.
För att
när du har din lista här, nej, jag vill inte, det passar inte mig, det intresserar mig inte. En sån här lista kan berätta att det behöver jag inte ha på mitt skrivbord.
Nej.
Jag behöver ha den mot, jag behöver vända på den. Ja, ja tack. Det går bra. Jag vill det här.
Ja.
Det är attraktivt för mig.
Nej.
Det ger mig mycket. Alltså, jag fortsätter gärna.
Aha.
Alltså det motsatta. För att jag vill ju min högsta dröm är ju att bjuda in människor i mitt liv.
Ja.
Det är ju det som är mitt trauma, att inledningsfasen är så öppen.
Mm.
Och sen så börjar det stängas.
Mm.
Det är det jag också har känt här faktiskt, måste jag säga. Är det vi håller på med, det är att de första gången vi träffas så är jag totalt öppen och känner mig närvarande och känner bara flödar ur mig. Men nu börjar jag komma till den fasen att det förbyts mot något annat. Jag blir liksom stummare.
Är det i relation till mig då?
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror det faktiskt.
Okej, berätta om det.
Jag blir blyg. För nu har vi hållit på med det här ett tag och då börjar det bli på riktigt. Då är det inte en lek längre. Och då nu har jag liksom jag har spelat ut mina vanliga tricks. Alltså de är inte bara tricks, det är ju saker, men du förstår vad jag menar ungefär. Nu måste jag träda fram här naken på ett nytt sätt. Mm. Det kan jag inte. Jag vet inte vad jag gör. Där famlar jag. Jag behöver hjälp här. Jag blir alltså mer stum.
Mm.
Gentemot dig. Och jag känner också hur det här min naturliga nej, jag vill inte, det passar inte mig, det intresserar mig inte, det här som jag har i mig då.
Ja.
Det börjar byggas upp. Jag börjar skydda mig.
Ja, du börjar skydda dig. Okej, jag förstår. Okej.
Och det där skulle jag vilja vara stark nog att bryta igenom.
Mm.
För att jag kan se det i nästan alla mina relationer. Även kärleksrelationer har tyvärr haft den, alltså förälskelsefasen är väldigt öppen. Och sen så är det någonting som stelnar i mig. Jag blir snål. Jag blir snål med uppmärksamhet också.
Okej.
Okay, vilket jag inledningsvis kan vara ganska generös
väldigt generös med. Ja. Men okej, vänta nu här. För jag kan inte se det skrämmande med personer också som rör sig i ordens värld, det är att det är så otroligt mycket som kan hända utan att det överhuvudtaget märks.
Ja.
Därför att definitionerna, den nya given är redan på plats. Så det är liksom, det är väldigt obehagligt. Det är som om de gör en omorganisation på ett stort universitet till exempel, och över en natt börjar alla prata ett nytt språk och ingen reflekterar över när den förändringen inträdde och vilka det var som ledde den och när den nya given på något sätt bara liksom sänkte sig som en gudomlig sanning. Eller hur?
Mm.
Och nu har det tydligen sänkt sin gudomlig sanning över dig som jag inte överhuvudtaget har upptäckt. Och då är det väl det här återigen, jag ser dig nu som tonåring framför den här spegeln, och du ser liksom någonting som du redan har definierat i spegeln. Och då går vi tillbaka till det här Anil Dodi Dodili. Jag är min väns och han är min. Alltså den fullkomligt symbiotiska föreningen mellan två olika krafter som är fullkomligt beroende av varandra. Och att man kallar på någon och den svarar. Och det är i den reciprociteten överhuvudtaget som relationen överhuvudtaget är värd att definiera. Och ditt helvete är ju som Dante står i is.
Ja.
Det är ju is. Det är ju ett stelnat vatten.
Mm.
Och det är ganska intressant då för den här just det här att man tänker sig reciprociteten i domsituationen i Rosh Hashanah och Yom Kippur, att man tänker sig den som en spegling. Det är en spegling i vilket den andra har en reciprocitet. Så brukar man ofta liksom koppla den till andra bibelord. Och då finns ordspråksboken. Den är fullständigt dåligt översatt på i Bibel 2000. Mm. Så jag tycker inte man ska... Tänk, våra lyssnare, ni som säkert är intresserade. Mm. Tänk alltid på vilka översättningar ni använder. Och försök gärna titta på flera. Ordspråksboken, då står det i alla fall så här... Just as water reflects the face, so one human heart reflects another. Alltså kärleken är proaktiv.
Mm.
Och sen en annan då bibelöversättning som är också den mycket, mycket bättre än den svenska 2000. As face answers to face in water, so does one man's heart to another. Och där är det ju, alltså hur stum är spegelbilden? Hur stum är jag inför dig nu? Ja. Det är inte du som har blivit stum, Erik, det är jag. Du har gjort mig stum. Du har kastrerat mig. Du har kastrerat mig, vilket är helt omöjligt eftersom jag är ju en ultraman.
Ja, men känner du så?
Nej, men nu har jag ju fått det förklarat på mig här.
Nej,
mitt rinnande vatten har blivit is.
Ja, nej, men det var inte meningen.
Det är tid för försoning nu.
Ja.
För förlåtelse.
Ja. Jag är i alla fall glad att jag i ganska vuxen ålder har fått syn på det här i mig själv. Alltså det... Jag visste inte tidigare om inte att det fanns. Alltså det... Tyckte jag var... glad och öppen.
Mm.
Men jag såg ju också att det fanns en sån relationell rörelse i mina kompiskretsar och sådär. Mm. Att jag liksom gick vidare.
Mm.
Det var de här förälskelsefasen och så gick jag hela tiden vidare. Och människor fanns kvar i mitt liv, men med ett större avstånd.
Mm. Mm. Mm.
Och det där gång på gång, och har ju också jättemånga sådana arbetsgemenskaper som jag liksom lämnar som de...
Men är inte det här, om vi kopplar tillbaka till det vi alltid återkommer till i den här podden, Edens trädgård,
jo.
Edens problem,
ja.
Där du är ju krossad över sönderslitningen, över tudelningen,
ja.
Över utkastandet.
Ja, du är fullkomligt,
du söker hela tiden den här mystiska unionen.
Ja, hela tiden.
Ja, hela tiden. Mm. Och sen har vi ett vanligt liv där vi dyker upp på en redaktion och ställer oss vid kaffeautomaten och vi måste utbyta vissa praktiska fraser med varandra och så vidare. Och så vill du in i Eden hela tiden vill du vara där.
Vet,
och så blir du så besviken när människor inte kan ge dig Eden.
Ja, det är exakt så.
Ja.
Jag har inte försonats med syndafallet.
Nej,
det
har
inte. Jag är
sur
för det.
Du är sur. Ja, och du är så här fulsur också. Ja, ja. Du är liksom så här... Alltså jättegnällig.
Ja, det är.
Det är inte en så här... Det är inte en
jag
så här sexig ursinne. Det är liksom inte eld, Erik. Utan
nej.
Det är en sån här gubbsur, liksom lite stinkande hög av...
Ja, men jag tycker synd om mig själv för att jag inte är Eden.
Ja, du tycker synd om dig själv. Exakt.
Mm.
Och så skyller du på mig för det.
Nej, men det gör jag inte.
Nej, jag skojar bara.
Det gör jag inte.
Men jag är ju den i ditt liv som kan ta det närmast Eden, eftersom jag har ju alla språkliga nycklar. Så
Jo, men jag önskar att du ska föra mig tillbaka till Eden.
det är
därför jag sitter här gång efter gång.
Men jag exakt. Det och så håller jag hela tiden på och säger att splittringen är nödvändig, den är inbyggd i skapelsen och så vidare. Nej,
ja, men då låt mig få läsa. Jag har också förberett en sak som jag ska läsa här. Ja. Och det här, jag vill hålla på det här, för det är så fruktansvärt bra.
Okej.
Okay. Så då kände jag sådär att när jag läste här, ja, då är det liksom, då kan vi liksom sluta där. Vi behöver inte... Vi behöver inte fortsätta.
Ja.
Men det är från den här boken. Har du läst den här boken?
Se.
Det är Rilke.
Ja, Rilke. Nej, det är
Brev till en ung poet. Mm. Detta är ju självhjälpsböckernas självhjälpsbok.
Mm.
Om du, någon, vem som helst, känner sig vilsen i livet, köp denna lilla bok. Det var ju då en ung poet som skrev till Rilke.
Mm.
Och fick svar från den äldre poeten som då redan var en storhet. Och breven till Rilke är borta. Han slängde väl dem.
Mm.
Men den här mannen som tog emot dem, han sparar dem. Han heter då Franz Kappus. Men det spelar ingen roll, han blev aldrig poet.
Nej.
Så att hans plats i litteraturhistorien är bara att han fick ta emot de här breven från Rilke då, som blev en typ av vägledning i livet.
Mm.
Det handlar om allt, det handlar om skrivande, det handlar om kärlek, det handlar om Gud, det handlar om livsuppgift och det handlar också om det mest centrala, det som du och jag här försöker ringa in.
Mm.
Eller i alla fall det som jag brottas med då, som är... Ja, men du var ganska nära där i den här gnälliga.
Mm.
Alltså, jag kan inte acceptera smärta.
Nej.
Det är ju det som är ett relationsproblem också.
Mm.
Så fort den här lilla molntussen sveper framför solen, så tror jag dels, antingen tror jag att nu är förhållandet över, eller så känner jag nu måste jag fly.
Mm.
Det krävs väldigt lite för att hopplöshetens gift ska sätta sig i mig.
Vilket är den vanliga reaktionen då? Fly eller förbereda sig för slutet?
Ja, de kommer ungefär samtidigt faktiskt varje gång.
Ja.
Men mer idag mer en självanklagelse. Så här, du borde stå över det här. Du borde klara av det här egentligen.
Mm, mm.
Du borde vara vuxen nog för det här. Men Rilke skriver då till den unge poeten om ungefär det här. Och nu ska vi se. Det här blir lite ur sitt sammanhang, men det handlar om att för att leva livet fullt ut så måste man vara redo för allt, inte utesluta någonting, inte heller det mest ofattbara. Först då kan man ha en levande relation till en annan och leva sitt eget liv fullt ut. Och sen säger Rilke då att vi är inte fångar i den här världen. Det finns inga fällor eller snaror som satts ut runt oss. Och ingenting borde skrämma eller plåga oss. Vi har placerats i livet i det element som motsvarar oss mest. Och dessutom, ja, han skriver så här. Vi har ingen anledning att misstro vår värld, för den är inte emot oss. Finns där skräck, så är det vår skräck. Finns där avgrunder, så tillhör dessa avgrunder oss. Finns där faror, så måste vi försöka älska dem. Kanske är allt som skrämmer oss i sin djupaste mening något hjälplöst som ber om vår kärlek. Mm. Det här alltså. Det här är ett sätt liksom att acceptera livet för vad det är.
Mm.
Han säger lite längre fram, du måste tänka att någonting händer med dig, att livet inte har glömt dig, att det håller dig i sin hand och att det inte kommer att låta dig falla. Varför vill du då exkludera all oro, smärta och melankoli ur ditt liv, trots att du inte vet vad dessa tillstånd har för funktion inom dig?
Mm.
Det är ju alltså att vara så öppen som möjligt och låta allting både kärlek och undergång komma till dig.
Mm.
det här är ju att acceptera livet utanför Eden. Mm. Eller hur?
Ja, ja, visst. Visst.
Det är att leva i livet utanför Eden.
Att, och inte... Precis, att kärlekens direkta, kärlekens två ansikten är den heliga unionen och den obevekliga uppslitningen. Ja. Det är det Janusansiktet,
ja, det är,
som man hamnar i säng med.
Ja. Mm. Och att inte bli rädd då och bara fortsätta vad som än händer.
Mm.
Och att vara trofast och trogen.
Mm. Men det är just den där mytologin också kring, du talade ju lite om det, att bli ensam i slutet av livet. Och just den skammen och den, liksom, det potenta mytologin som ensamhetens mytologi är.
Mm.
Och en vän till Månens sällskap, Thomas Andersson Vi, har just en sån vacker sång om det finns ingen ensamhet. Vad de än sagt till dig, det finns ingen ensamhet, att det var en otäckt dröm.
Mm.
Och varje gång jag hör den så är det som att orden kommer till mig på nytt, för att de är så radikala. För att jag kan aldrig tro på det.
Nej.
Jag kan aldrig tro på det att det inte finns någon ensamhet. Så, och hur många gånger jag än lyssnar och hur starkt berörd jag än blir, så kan jag liksom, de beseglas inte i mig. Därför att ensamheten är så verklig.
Ja, men Rilke skulle säga att du har ju rätt här och Thomas Andersson Vi har fel. Det finns ensamhet.
Mm.
Du bara måste acceptera den, bejaka den, säga ja till den, stå ut med den. Den ensamheten finns ju. Det är ju bara så. Och att det inte den... Det... Alltså det... Gud måste ju vara god. Eller hur?
Det har jag svårt att tänka mig.
Ja, men okej. Men om vi säger att Gud är god, men världen är som den är, så måste det ju vara meningen att det ska vara så här. Det måste vara meningen att det ska finnas all den här ensamheten och all plåga och all kärlekslöshet. Det måste vara där av en funktion. Det kan inte bara vara ett misstag.
Men återigen, har du ansiktet där, alltså så, Hester Panim, att Gud kan dölja ansiktet ibland. Och det är också en del av, om man vill... Kanske inte jag då, men du kanske vill liksom dia skapelsen. Alltså skapelsen måste alltid vara närvarande,
ja,
och den måste kännas som en helhet, icke ett läckande såll. Den måste liksom vaddera sig omkring dig. Du vet, som såna här, när man var liten hade man ju syltburkar med nyckelpigor i, och så la man bomullstussa för man trodde att de skulle liksom ha någon sorts värdig tillvaro bland bomullen.
Ja.
Så. Och så pickade man ju såna här lufthål liksom, så dog ju de här till slut, stackarna.
Ja.
De vaggade omkring där bland bomullen. Men och precis där, att det finns allt, att ansiktet kan alltid döljas. Det kan alltid, det är precis molntussen. Det kan alltid bli den skuggan över himlen.
Ja, jag kan inte acceptera det.
Nej.
Jag klarar inte av den.
Men okej, men låt oss
tyvärr,
nu.
Tyvärr gör jag inte det.
Nej, jag förstår, Erik. Jag förstår verkligen. Men då kanske jag kan... Du vet, jag pratade ju om... Förlåt oss för vårt förhärdade hjärta, vår hårdnade hjärta. Vi har syndat mot dig genom vårt hårdnade hjärta. Så finns det en jätteintressant i slutet av den här, liksom, egentligen inte en bön, utan en sorts juridisk deklarering. Så står det liksom så här... Ja, då förlåt oss för att vi har syndat, Shechatan och Lefanecha, så slår man sig över hjärtat.
Mm.
Genom hjärtats förvirring.
Mm.
Och den är nästan mer potent än hjärtats hårdhet. Därför att det förvirringsaspekten, det förvirrande tillståndet, perplexity, att vara människa, är ju alenarådande, där man inte överhuvudtaget kan förstå vad som händer än. Först långt, långt, långt senare.
Nej, så är det.
När kronologin helt har upplösts. Ja. Så att om det är någonting man kanske kan tillåta sig i dessa försoningstider, så är det, och också i dessa politiskt oroliga tider, är det att tänka på det förvirrande hjärtat. Mm. Och för de synder man begår på grund av att hjärtat är förvirrat.
Mm. Jo, jag vet, det är förvirrat. För att vi minns ju Eden. Vi har ju en idé om hur saker skulle kunna vara om det var bättre, om det var mer helt, eller hur? Det vet vi, annars skulle det ju inte, lidandet handlar ju om någon typ av brist, eller hur?
Ja, och så bygger vi ju saker, institutioner, och vi bygger tillfällen och ögonblick som ska på något sätt imitera Eden. Mm. Ett bröllop till exempel.
Mm, ja, visst.
Sådana saker. Vi försöker hela tiden imitera skapelsen på olika sätt.
Mm. Bröllopet är något bra sätt. Det sägs ju i mystiken att, kommer att låta lite heteronormativt, men det är ju Adam och Evas fel. Alltså de var ju ändå man och kvinna där. Alltså att man, för det är inte bara att människan är i konflikt med sig själv efter syndafallet, det är män och kvinnor är i konflikt. Men Adam och Eva blev fördrivna tillsammans, så att man och kvinna måste hand i hand återvända till Eden. Man kan inte komma dit själv.
Nej.
Och det där tror jag, det alltså bröllopet är inte bara en relation då. Det är också ett sätt att sluta fred.
Det var fint sagt.
För det finns ju ett sånt potentiellt krig.
Ja.
I alla relationer.
Ja, verkligen.
Tyvärr.
Nej, men en terrorbalans och en ständig dragkramp en maktbalans som måste finnas.
Mm.
Visst.
Men tror du inte att det går att komma till Eden då? Jag tror det. Jag drömmer om det varje dag. Ibland är jag ju där.
Ja.
Jag har varit i helvete, men jag har också varit i Eden. Jag har varit i paradiset.
Och vet du vad jag ser nu för första gången när du har ett samtal här? Att det gnistrar i dina ögon.
Ja.
Du har varit så plågad under det här samtalet. Mm. Och nu berättar du om att varje dag längtar du till Eden.
Ja. Och jag är där också.
Då lyser du upp och du är där.
Ja, jag är där också. Mm. Men jag har haft några plågade dagar. Det är en massa yttre omständigheter som gjort mig pressad, det är ingens fel eller så, det är bara en massa saker som har hänt som gjort mig trängd.
Mm.
Så var länge, det var några dagar sedan jag var i Eden. Nej, men det har jag berättat det här då?
Vadå?
Sista saken här då?
Ja.
Det här nu, för att jag kände också det att du berättade en så otroligt stark bild av det här lilla barnet. Och det gjorde att jag ville inte konkurrera med den. Jag lyckades inte ge en egen bild. Den kanske kommer till nästa gång. För jag ville vara lika ärlig som du och komma åt den här totala. Så det jag sa idag var liksom, det var små skärvor av den här av den skadade relationen till mitt eget jag, men det var inte den naknaste sanningen, den var okänd för mig idag, men ibland så har jag, och det här är en sån djup mystisk upplevelse av högsta sort. Det är att jag efter såna här tillfällen som du beskrev där på stranden, alltså du är på botten, och jag också upplevt det, och sen så några dagar senare, ofta på natten, vet du vad som har hänt då?
Nej.
Då har jag vaknat. Vet du att det finns en staty i Rom i en kyrka av Teresa av Avila?
Nej.
Som gjorde konstnären Bernini. Den har liksom typ psykoanalytikerna på början av 1900-talet gick dit och liksom sexualiserade den. Hon är i religiös extas. Och Bernini har liksom gett henne orgasmens ansikte. Och det där kommer liksom 1900-talstänkarna och bara ha, all typ av religiös extas är egentligen bara sexuell extas. Men jag tror sanningen är att all typ av extas hänger samman, men att den heliga Teresa då uppvisar den djupaste formen av extas, nämligen den gudomliga extasen. Då är det en liten ängel som har ett spjut som han riktar mot hennes hjärta. Hon har själv skrivit då att hon blir genomborrad av det här spjutet. Mm. Och det är då Guds kärlek.
Mm.
Och när jag vaknat där på natten så har mitt hjärta varit genomborrad av det där spjutet. Och då känner jag hur liksom år av återhållen kärlek strömmar ut ur mig under natten. Riktar sig till vem som helst. Och så tänker jag så här, så fort gryningen kommer så ska jag liksom ställa mig upp och bara vråla ut min kärlek till alla. Jag ska ringa upp alla, hela telefonboken. Jag ska ta hela nästa dag och ringa upp. Jag ska be om ursäkt för allting. Ja, men det här är den stora försoningen. Jag ska bara säga hur mycket jag älskar dem. Jag ska våga vara så naken som jag aldrig är. Och jag känner då hur hjärtat, det bara flödar ut.
Ja.
Och är helt varm, uppfylld. Ja. Det är den här extasen.
Hjärtat är inte hårt och det är inte förvirrat.
Nej. Det bara flödar som liksom livets grundkälla har väckts i mig.
Jag ser
och det bara svämmar
mig.
Över. Ja. Det bara svämmar över. Det dränker världen. Och sen somnar jag om och vaknar på morgonen. Och det här är som en dröm. Och så tänker jag, ja... Ja, just det. Jag skulle göra det där. Jag äter frukost först. Och sen försvinner det. Och så gör jag ingenting av det.
Nej.
Men det här har hänt några gånger. Och det, för mig är det här... Det här är en erfarenhet att jag vet att Guds kärlek finns. För det är den kärleken jag känner i mig. Den är så mycket större än mig själv. Den bara översvämmar mig. Den är utan gräns. Det är en källa utan något slut. Och det är sant. Jag har den erfarenheten.
Mm. Spännande att du pratar om källa. För vi pratade ju om vattenspegel innan, till exempel. Och så skriver den poeten Josef Brodsky i just Vattenspegel att om världen tillskrevs en genre skulle dess viktigaste stilgrepp utan tvivel vara vatten. Därför att vatten är liksom ens handstil, liksom ens känslor, liksom ens blod. Reflektion är en egenskap hos flytande substanser. Och det är nu helvetets isar har smält hos
precis.
Dig. Eller hur?
Och andens stora vatten.
Mm. Flödar.
Mm. Men vet du vad jag ska göra nästa gång det här händer?
Berätta.
Nu är jag helt allvarlig här.
Ja.
Nästa gång som ingen spjut genom borra mig.
Mm.
Då ska jag och kärleken strömmar ur mitt hjärta. Då ska jag resa genom tiden och söka upp ditt lilla barn med nyckelpigan. Och så ska jag ta hand om henne och krama henne och säga att ingenting av det här som du känner är sant. Och jag ska ge en kärlek till barnet som kommer räcka livet ut.
Det längtar jag efter.
Och med det sagt, tack för att ni har lyssnat på Månens sällskap med mig, Erik Skylt.
Och med mig, Nathalie Lantz. Och den här podden görs av Expressen Kultur.
Vi hörs nästa gång.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.